Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Också den tredje söndagen i advent så förkunnas frälsarens Jesu Kristi ankomst. Inte att han skall komma, utan att han har kommit. Det gamla förbundets folk, israeliterna, hade ju fått höra alla lufterna om honom sedan tusentals år tillbaka. Genom hela historien. De hade fått höra lufterna om kvinnans säd, om Abrahams avkomma, om telningen från Jesserot, om Herrens tjänare, om Messias, den smorde kungen. Man visste att han skulle komma och frälsa folket från alla deras synder och från all ondska, befria dem och vara deras kung, deras konung. Men självklart kunde det finnas detaljer i profetian om hans ankomst som man inte förstod förrän man såg honom och hörde honom. Inte ens profeterna själva förstod exakt i detalj hur profetierna skulle gå i uppfyllelse. Det är profetier som man har fått ifrån Gud. Aposteln Petrus, han skriver ju: det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi ande i den visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa. Johannes döparen hade predikat om Herren Kristus som Guds lamm som tar bort världens synd. Han hade talat om honom som han som fanns före mig, ty han var före mig. Han hade sagt att jag inte ens värdig att knyta upp remmarna på hans sandaler. Dagens text berättar: Johannes fick i fängelset höra talas om Kristi välgärningar. Han sände då bud med sina lärjungar och frågade honom: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta någon annan? Varför ställde Johannes frågan? Började Johannes döparen tvivla? Nej, knappast tvivlade ju Johannes döparen på Jesus. Annars hade han ju inte sänt sina lärjungar till Johannes till Jesus. Men det är faktiskt tillåtet att ställa frågor som kristen. Man får fråga Gud eller en kristen broder eller syster om det är någonting som man inte förstår. Och ibland kanske man förstår innerst inne, men man behöver få evangeliet påmint för sig om och om igen. Vi ska inte bli chockerade om också gamla och mogna kristna ibland kommer med de mest grundläggande frågorna. Så länge som man frågar ödmjukt och inte bara kastar ifrån sig Guds ord, så ska man möta alla frågor med ödmjukhet och respekt. Också från gamla kristna. Och orden från Guds heliga ande genom skriften förvandlar ju frågetecknen till utropstecken till slut. Tänk så underbart det blir då för dig och mig att få vittna om Kristus, att få chansen att berätta om Kristus, påminna om Kristus. Det stärker ju både dem och oss, eller hur? När man påminner varandra så stärks man. Ja, så var det så det var. Ja, det visste jag ju. Så lätt man glömmer. Så lätt det mänskliga förnuftet tränger sig in och lägger sig mellan som ett lock som man förlorar sikten på Gud. Hur kunde Johannes döparen överhuvudtaget ställa frågan: är du den som skulle komma, eller ska vi vänta någon annan? Döparen hade läst det gamla förbundets skrifter ända sedan han var ett litet barn i synagogan. Det finns en sak som man tydligt kan se, som man inte tydligt kan se i den gamla testamentliga profetian. Och det är tidsintervallen mellan hans första och hans andra ankomst. Ja, man kan i gamla testamentet inte ens tydligt och klart se att det handlar om två olika ankomster. En till dom och en till nåd. För i många av de gammaltestamentliga texterna om Messias så talas om frälsningen och domen i ett enda andetag. I Jesu ankomst i ringhet som människa så ser vi tydligt hans ankomst i frälsning, hans förkunnelse av nåderiket, hans uppdrag som den lidande tjänaren. Men när skulle han krossa ondskan? När skulle de dödas uppståndelse ske? När skulle domen komma? Döparen hade sagt själv om Kristus: redan är yxan satt till roten på träden. Men när kommer, när hör vi bråket, när trädet faller till marken? Kristi undervisning om sin andra ankomst gav ju besked, som vi vet, hur alla gammaltestamentliga profetier om Kristus går i uppfyllelse. Men han ger inte det svaret nu till Johannes döparen. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga förkunnas glädjens budskap. Kristi svar var ju typiskt för hans ödmjuka sätt att svara på frågor. Han säger inte: ja, det är jag som är Messias. Han säger inte heller: säg till Johannes döparen att det sker en massa under här. Säger han ju inte. Han gör döparens lärjunga till vittnen och ber döparen själv att dra slutsats av vad de berättade. Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Och Lukas berättar att döparens lärjungar hade ju fått bevittna många under och tecken just vid det här tillfället. Och enligt Lukas så hade Jesus precis i anslutning till den här händelsen uppväckt änkans son i Nain från de döda. Ni ska inte berätta vad ni hört andra säga. Berätta vad ni själva har sett. Och vad ska de berätta? Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap. Det räckte. Varför? När döparen fick höra att blinda får sin syn, då skulle han erinra sig om vad profeten Jesaja hade sagt om Messias ankomst, att de blindas ögon ska öppnas. När han hörde om att de döva hör, då skulle han erinra sig om profeten Jesajas ord om att de dövas öron ska upplåtas. När han hörde om att de lama går, då skulle han erinra sig om profeten Jesajas ord om att de lama ska, den lame ska hoppa som en hjort. Ja, Kristi under var till och med mer omfattande än profeternas beskrivning. Spetälska ska bli rena och till och med döda uppstår. Och när döparens lärjungar fick föra fram budskapet till Johannes döparen om att för fattiga förkunnas glädjens budskap, då skulle han erinra sig om profeten Jesajas ord i det 61 kapitlet där Messias talar i Jesaja-boken. Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren. Men han lämnar ett ord som profeten Jesaja profeterar om i samma sammanhang i fortsättningen. Och en hämndens dag från vår Gud. Han lämnar det. För det skulle inte ske nu. Utan det skulle ske vid hans andra ankomst. Men det svar som Kristus ger tillsammans med döparlärjungarnas eget vittnesbörd, det skulle vara tillräckligt för döparen. Och det är ju tillräckligt också för oss. För vår tro och för vår frälsning. Vi behöver inte för vår tro veta exakt hur profetierna går i uppfyllelse. Tron, och speciellt den anfäktade tron, behöver höra om Kristus som kom för att frälsa syndare. Den Kristus som kom i nåd, det räcker. När lärjungarna i ett annat sammanhang hade nyfikna frågor om Guds frälsningsplan och mer detaljerade frågor om tider och stunder, då hade Kristus svarat dem: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Just nu så behövde döparen få ett klart vittnesbörd om att Kristus var den som profetian säger att han var, när den talar om honom som den utlovade frälsaren. Allt det andra fick döparen överlåta i Guds hand, att han skulle uppfylla också detta. Och här finns ju också mycket lärdomar. För tron behöver man faktiskt inte förstå allting. Men man behöver veta att Kristus är vår frälsare. Att han är den som har kommit för att friköpa oss ifrån synd och skuld och dö på korset och uppstå till vår rättfärdiggörelse. Tron är nöjd med det. Även om den har rätt att fråga. Andra frågor får man ha. Inte tvivel på Guds ord. Men man får fråga. En annan lärdom är ju Kristi sätt att möta döparens frågor. Han hänvisar honom inte till hans eget hjärta för att han ska få visshet. Han säger inte till Johannes döparen: men Johannes döparen, har du inte erfarit andens underbara vittnesbörd och erfarenhet i ditt hjärta? Han säger inte till Johannes döparen: har du inte känt trons välsignelser flöda i ditt hjärta? Har du inte upplevt bönesvar, Johannes döparen? Du kanske borde ta och be dig igenom. Du kanske borde kämpa med din själ inför den trånga porten tills du liksom har baxat dig igenom. Nej, så säger han inte. Genom att erinra döparen om hur profetian går i uppfyllelsen, genom hans lärjungars vittnesbörd, så för Kristus honom tillbaka till de profetrullar som han hade lärt sig ända sedan han 3 års ålder i den judiska synagogan hade fått lärt sig att memorera skrifterna. Det var bara ordet, Guds eviga ord, som kan föra ett frågande hjärta tillbaka till en fast och frimodig tro. Bara Guds ord, bara ordet om frälsaren Kristus som kom för att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta. Att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens ord från Herren är sann tröst. Och hjärtat skall alltid, när det kommer frågor, föras tillbaka till ordet. Till Guds ord. Inte människors ord, inte våra bedyranden om att allt säkert kommer bli bra. Inte upplevelsernas slippriga sandgrund. Bara ordet. Där får du och jag höra att Jesus är den han säger att han är. Att han är en öppen källa till rening från synd och orenhet. Johannes hade kanske inte profetrullarna med sig i fängelsehålan. Men helt säkert hade han läst dem så mycket att han kunde erinra sig, påminna sig om profetiorna, om löftena, om trösten. Det osynliga ordet, men också det synliga ordet, är en fast ankare för själen. Och Luther kallar sakramenten för det synliga ordet. Därför att Gud har förbundit sina löften med synliga medel. Och för att alla sakramenter är förbundna med Guds ord. Vi kan höra att Kristus har dött för våra synder och uppstått för vår rättfärdiggörelse. Men tänk så tröstrikt då att påminna sig om att du och jag genom dopet har blivit döpta till hans död. Och också har uppstått med honom genom dopet. Det frälsningsverk som Kristus utförde blev vi förenade med genom dopet. När vi döptes så följde alla våra synder med honom upp på korset och ner i graven. Ja, vi uppstod genom dopet till ett nytt liv. Och vad vi än gjort med våra liv sedan dess, så står ju från Guds sida vårt dop kvar. Och när vi påminner oss om vårt dop, då talar vi om för djävulen att vi tillhör inte honom, utan vi tillhör Kristus som vi har döpts till. Och när vi i nattvarden tar emot Kristi kropp och blod med vår mun, så blir vi kraftfullt försäkrade om att han med sin kropp och sitt blod vann syndernas förlåtelse, inte bara för alla de andra, utan också för just dig och just mig. Vi införlivar honom med oss själva, inte bara andligen utan till och med rent kroppsligen. Så att du och jag verkligen kan veta att Jesus är min, just min. Ibland tänker vi kanske, om bara Jesus kunde stå där personligen mitt framför mig och säga till mig att mina synder är förlåtna, då skulle jag våga tro. Men glöm inte att det är ju precis det han gör. När prästen uttalar avlösningens ord i den privata och offentliga bikten eller avlösningen, dina synder är förlåtna, när de orden uttalas av Kristi egna tjänare, då är det ju Kristus själv som talar genom sina tjänare. Kristus hade ju sagt till sina lärjungar, den ni förlåter, han är förlåten. Och så är evangelium i ord och sakrament den enda trygga platsen för en sargad själ att bo. Och här får vi vila under korset och få kraft till att växa i tro och kärlek. Kristus sänder döparens lärjungar och säger avslutningsvis i det sammanhanget, och salig är den som inte tar anstöt av mig. Och här är anstöt en något kraftigare ord i grekiskan, som mer är en bild av fällan som slår igen med dödlig utgång. Anstöt. Den människa som tar anstöt av Kristi kors, som slås bort av åsynen av den blödande korsfäste och lidande frälsaren, för henne blir evangelium en domare. Men den människa som inte tar anstöt, den människa som tvärt emot inte finner någon annan fristad för sin sargade själ än foten till Kristi kors, den människa som fångas av Guds dyra kärlek uppenbarad i Kristus Jesus, i hans lidande, i vårt ställe. Den människa som inte vill vända blicken ifrån hans genomstungna sida, såren i hans händer och fötter. Salig är han. Han är lycklig. Men det är inte en lycka som sitter i mungiporna. Det är förvissningen i ett sargat hjärta. Han kom också just för mig. Och den förvissningen äger vi därför att Gud säger så till oss i sitt ord och i sakramenten. Inte för ett ögonblick så ifrågasätter Kristus Johannes döparens person och tro. Inför de folkmassor som hade bevittnat hans samtal med döparens lärjungar så fortsätter Jesus att tala genom att tala om döparens person. Han som nu satt fängslad i Herodes borg men som tidigare hade predikat i öknen. När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden. När döparen predikade och döpte vid de västra stränderna av Jordan, då flockades tusentals människor från Galileen kring honom. Varför hade de tagit sig dit? Vad gick de dit för att se? Ett strå som vajar för vinden är en vanlig bild för den människa som väjer för allmänhetens uppfattning. Vad som är inne, vad som är populärt, vad som är vedertaget. Man ger efter, man anpassar sig. Israels folk var fyllt av människor som följde strömmen, som anpassade sig efter de åsikter som var acceptabla, ofarliga. Men döparen, han var en helt annan person. Just nu satt han fängslad i Herodes borg därför att han inte kompromissade med Guds bud. De judiska ledarna, vad hade de gjort? De hade sett mellan fingrarna på Herodes synd, som ni känner till, Herodes otuktssynd, och hade tystat ner den. Men döparen, han höll inte tyst. Han predikade omvändelse för både fattiga och rika, både värnlösa och mäktiga. Han avslöjade synd och han predikade omvändelse och förlåtelse genom Guds lamm. Och han döpte till syndernas förlåtelse. Om inte, vad gick ni ut för att se? En man klädd i fina kläder. Se, de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Den människa som viker för allmänheten, de accepterade åsikterna, som talar ord som passar de inflytelserika och mäktiga, kommer också belönas av allmänheten och av de rika och mäktiga. Och kommer också att finnas då på de fina platserna och ha de fina kläderna. Men döparens karga, villiga och enkla kamelhårskläder var ju ingen moduppvisning eller uppvisning som drog åskådare. Hade döparen flörtat med allmänheten, då hade han säkert varit betydligt grandiosare klädd. Men han gjorde inte det. Han brydde sig inte. Han predikade och Jesus fortsätter: vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, det säger jag er. Han är ännu mer än en profet. Det är om honom det står skrivet: se, jag sänder min budbärare framför dig och han ska bereda vägen för dig. Johannes döparen var verkligen Guds profet. En Guds röst till folket, men han var också mer. En profet talade om att Kristus skulle komma. Johannes döparen banade i ord och handling, genom hans predikan och hans dop, väg för Messias. Han förberedde aktivt folket för att ta emot Kristus. Och profeten Malaki hade talat om Johannes döparen som budbäraren som skulle bereda väg. Tänk, ett sånt underbart bud som Johannes döparen fick bära fram. Att Kristus, att Messias, att den utlovade kungen skulle komma. Och du och jag får idag berätta, inte om honom som ska komma, utan om honom som har kommit och ska komma tillbaka en annan gång, en andra gång. Guds evige son har blivit människa genom jungfrun Maria. Han levde ett rättfärdigt och heligt liv för att uppfylla Guds heliga lag. Han har lidit och dött för våra synder. Han har straffats i vårt ställe på korset. Och han uppstod på den tredje dagen som en bekräftelse på att vi har gjorts rättfärdiga. Han ska en dag komma tillbaka för att hämta alla dem som tror på honom till sig. Amen. Låt oss bedja. Tack kära himmelske fader för att du idag har undervisat oss om Johannes döparens person. Tack för att du har lärt oss att Kristus är den som skulle komma, den som har kommit och den som ska komma tillbaka en andra gång. Tack för att du har lärt oss om Johannes döparen att vi får ställa frågor. Tack för att du har lärt oss av Johannes döparen att stå fast och vittna om Guds ord och Guds bud. Tack för att du har undervisat oss om lagen som avslöjade vår synd. Men också om evangeliet som berättar att våra synder är förlåtna genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.